Så ska vi i Jesu namn förenas i bön. Käre Herre, du har varit med oss och undervisat oss under ett par års tid om de viktigaste frågorna i den kristna tron. Och vi har de senaste veckorna fått undervisning av dig hur vi ska be. Och nu får vi avsluta med förvissningen om att du hör våra böner. Och vi får säga amen till det här. I full förvissning om att du för Jesus skull hör våra böner. Så får vi lämna också den här kvällen i dina händer. Kom och sänd din ande till oss för att upplysa oss om det vi behöver veta. För detta livet och för evigheten. Och utrusta oss med den frimodighet och den vishet vi behöver för att vara dina tjänare. Föra ut ditt ord bland våra medmänniskor. Och kunna trösta, uppmuntra men också förmana och tillrättavisa i kärlek. Tack Herre för att vi får ha en stund tillsammans med dig och i gemenskapen tillsammans också denna kväll. Så ber vi tillsammans den bön vi har haft framför oss de senaste veckorna. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det är avslutningen av bönen Fader vår som i de vanliga bibelöversättningarna inte finns med. Den har funnits ibland, i en del bibelöversättningar finns det med i anslutning till bönen, men är då inte med i de äldsta texterna, grundtexterna, och därför så räknar man att det här är en sån här lovprisning som man sen har satt till bönen Fader vår. Och det blir den inte sämre av, utan det är ju en väldigt fin avslutning som påminner oss om vem som har den verkliga makten och riket. Och sen påminner oss om vad det betyder att vi säger amen till bönen. Vi ska så se på själva startpunkten på den här, nämligen orden ty riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Startpunkten på slutet. Och det här förklarar Martin Luther så här. Vi kan lita på att vår himmelske fader gärna tar emot och hör dessa böner, eftersom han själv har befallt oss att be så här och lovat att höra oss. Därför säger vi amen, ja så ska det bli. Det finns tre frågor i den här, ja nu egentligen fyra, det är den här sammanfattningen till sist som fjärde. Och de här tre frågorna, av dem gäller två, de längsta utläggningarna, två väldigt snarlika frågor. Nämligen, varför kan vi vara säkra på att vår himmelske fader tar emot dessa böner? Och den andra frågan är, varför kan vi vara säkra på att vår himmelske fader hör dessa böner? Alltså den ena frågan, att han tar emot dessa böner, och det andra att han hör dessa böner. Det är precis med de här Lutherorden i förklaringen. Vi kan lita på att vår himmelske far gärna tar emot och hör dessa böner. Och så kommer sen eftersom, och det är det som vi ska nu ta del av, alltså orsaken till. Dels att vår himmelske far tar emot dessa böner. Och den första hänvisningen så gäller Fader vår bönen själv, alltså sådär när det finns på två ställen. Och det är ju en bra repetition att vi slår upp de här båda ställena i det här som hänvisas här i Matteus 6. Matteus 6, vers 9. Så ska ni be, Fader vår som är i himlen, och så vidare. Så ska ni be. Det är en anvisning. Det här är ett svar på lärjungarnas fråga, eller anhållan om att Gud ska, att Jesus ska lära dem be. Det, så står det inte på det här stället, men om vi går till Lukas 11. Lukas 11, vers 2. Så ser vi att kapitlet börjar i Lukas 11, så börjar det med att lärjungarna konstaterar, följde med hur Jesus bad. Han kunde ju be en hel natt. Han höll på länge. Och lärjungarna förundrar sig kanske över det här. Och så säger en av hans lärjungar, det står inte vem, säger en till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Johannes döparen, han lärde också sina lärjungar att be. Det står det ingenstans om i anslutning till berättelsen om hur Johannes verkar. Där står det om att han predika starka ord, bättringens ord, botpredikan. Men det står inte att han lärde sina lärjungar att be. Vi vet säkert att han sa mycket annat än det som står i Nya testamentet. Och det är som svar på det här som Jesus då säger: när ni ber, ska ni säga Fader vår, Fader helgat blive ditt namn, så står det lite kortare här. Ni ska säga så här. Och om en gång Jesus har sagt att så här ska vi be, så då får vi också tro att han tar emot bönen. Då är det hans vilja och då är det välbehagligt för honom. Därför är den här bönen väldigt fin att be. Jag tror att Martin Luther, han säger ju i lilla katekesen där i avsnittet om bönen, alltså det som finns som bilaga och som inte vi har med oss direkt som citat här. Där är det att man ska be Fader vår tillsammans med att man läser trosbekännelsen och buden. På morgon då man stiger upp och på kvällen när man lägger sig. Och jag tror också att bönen Fader vår hörde till måltiden. När man mitt på dagen samlar en massa folk. Luther hade ju bordsamtal med inte bara sitt husfolk utan med en massa studenter, kollegor. Och han var ju duktig på att bjuda folk, så att det var ju nog ansträngande för Käthe och husfolket där. Hon hade ju nog hjälp också, inte var hon ensam i köket. Och dessutom så var det ju så att han delade ut sina ägodelar ibland ganska friskt också. Han tyckte att någon behövde bättre än han. Nåja, men det här gästfrihet är ingen dålig egenskap. Och det som han utnyttjade samtidigt då han hade sina gäster där kring bordet, så det var att han predikade och samtalade, lyssnade på deras frågor och svarade på dem. Och det är ju det här som finns samlat i en liten bok ur hans samlade skrifter som heter Luthers bordssamtal, där det kan vara ganska sådär avvikande, ganska annorlunda framställning ibland än vad det är i hans skrifter som han har skrivit. För att det var ju spontant och Luther var ju en impulsiv människa och som använde den tidens raka språk. Det var påven och turkarna och det var svin och det var allt möjligt som han använde som kryddor i sin undervisning. Men det kan vi lita på att då när man firar måltid och bad bordsbön, då läste man också, bad man också Fader vår. Det här var en liksom en sån där gyllene ring som omslöt all verksamhet. Och det här kan också lära oss att var vi än samlas, när vi än samlas, så har vi Fader vår med oss. Så bönen Fader vår. Det behöver inte alls vara någon mindre värde. Vi pratade ju om det där tidigare. Det behöver inte vara något mindre värde att vi använder en formulerad bön, eftersom det är Jesus som har formulerat det. Det är inte mera värde att vi hittar på själva. Och kanske också börja glänsa i jämförelser med andra, att vi är så duktiga på att be. Det är alldeles uppåt väggarna. Utan att be Fader vår, det är en väldigt fin sak. Så det kan vi göra när som helst. Vid sjukbesök och när vi har gäster hemma och så vidare. Så att det är liksom en sån här samlande. En samlande och fin bön på allt sätt. Vi kan vara säkra på att vår himmelske far tar emot dessa böner, eftersom Jesus har befallt oss att be på detta sätt. Det här är det första svaret. Jesus har befallt oss. Han sa, så ska ni be. Och så har vi första Johannesbrevet 5. Första Johannesbrevet 5, vers 14. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Vi har den tilliten till honom. Det är alltså frågan om att vi tror på att hans ord håller. Vi tar Jesus på allvar. Och sen Matteus 6:33, en av de här verkligt läsvärda och minnesverserna som det verkligen skäl att komma ihåg. Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Här får vi ordningsföljden. Vi kan vara säkra på att vår himmelske far tar emot dessa böner, för Jesus lär oss i dem att först söka Guds rike, så som han vill. Alltså Jesus säger att vi ska söka hans rike, vad han vill med oss i vårt liv. Då kan vi vara säkra på att han tar emot våra böner. Det är inte alldeles så säkert att han hör oss som vi söker för att liksom utnyttja det som han ger oss för våra personliga syften eller för egen ära, egen vinning på något sätt. Det var vi ju inne på tidigare när vi bad ske din vilja. Det säkraste sättet att veta att Gud hör våra böner, det är när vi ber ske din vilja. För då vet vi det, att han säkert har behag i bönen. När vi ber om någonting efter min vilja, då kan vi bara säga efteråt ske din vilja. Vi vet inte om han vill så där. Men när vi ber ske din vilja, då kan vi vara säkra på att han vill. Och på samma sätt säger han ju också i Lukas på ett ställe, att Lukas 11 tror jag, att vår far vill ge oss den heliga ande när vi ber honom om det. Det vet vi också, det är efter hans vilja. Om vi ber om att någon ska få helig ande, någon ska bli troen, komma till tro, bli upplyst, bli omvänd, bli på nytt född, hur vi uttrycker det, så vet vi att det är hans vilja, för han vill att alla ska bli frälsta. Sen är det en annan sak, att det inte alltid, eller kanske inte alls, sker i den takt som vi vill. Det sker vid Guds tid och inte på vår tid. Och det här kan vara också för vårt eget bästa, för att inte vi ska förhäva oss. Och så har vi ännu ett bibelord som anknyter till den tredje punkten, och det är första krönikeboken 29. Där det är en lovprisning i vers 11. Det här handlar nu om tempelbygget, och David bär fram med tacksägelse de här gåvorna och prisar Gud. Och så säger han så här i vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Ditt är riket. Det är Gud som har makten. Du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Och därför blir det tredje svaret här. Vi kan vara säkra på att vår himmelske far tar emot våra dessa böner, eftersom vi ger all ära åt Gud när vi ber honom om allt. Vi ger all ära åt Gud när vi ber om honom och inte tar någon ära åt oss själva. Vi sammanfattar de här tre sakerna. Jesus har befallt oss att be på det här sättet. Jesus lär oss att först söka Guds rike så som Gud vill, enligt hans vilja. Och vi ger all ära åt Gud när vi ber honom. Och vi får då be om allt. Allt vad vi önskar. Sen frågar vi då, varför kan vi vara säkra på att vår himmelske far hör dessa böner? Att han hör dessa böner. Varför hör han oss? Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Där har vi en central grund till att han vill höra oss. Han har inte skonat sin egen son. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och så återvänder vi till Matteus, nu till 7:e kapitlet. Verserna 7 och 8. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Det är väldiga löften. Så även om vi tänker någon gång ibland att Gud aldrig hör mig för att han ger inte jag önskar, så ska vi inte tro så när vi ber i Jesu namn och ber efter hans vilja och ger äran åt Gud. Han hör nog, men han hör på sin tid. Och så har vi Johannes 14, det är den här pingsttexten, eller i sammanhang med pingsttexten, Johannes 14, 13 och 14. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det är väldigt starka löften. Och det här upprepas ju. Det är inte bara ett ställe han säger så här på. Utan det upprepas och finns på flera ställen. Många ställen. Och lägg märke till att syftet här står uttryckt. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Det står inte för att du ska få det bra. Visst vill Gud också att vi ska ha det bra. Men det är inte första syftet. Utan det viktigaste syftet är att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och han vill att vi också ska bli ge honom äran för det här. Och då vill han köta oss på ett sånt sätt att det ska förverkligas. Och så har vi ännu ett böneställe, och det är Jakobs brevs 4:e kapitel. Jakob 4. Två och tre. Och här handlar det om varför vi inte får. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ja, men sen står det. Ni ber, ja nog visserligen, ni ber. Men får inget därför att ni ber illa. Och hur är det då att be illa? Ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Om ni ber för att ni ska få och kunna slösa det, slösa allt på njutningar, Varför skulle Gud ge oss sånt? Och nu är det ju förstås en undermening här. Att den som ber på det här sättet ber inte i den anda som Jesus har sagt att vi ska be. Om vi ber så som Jesus har lärt oss, så ber man inte så att man ska kunna slösa det som man får i njutningar, liksom i själviskt syfte. Utan då var det just som vi betonade här tidigare, att det sker för att söka Guds rike och ge all ära åt Gud. Och nu har vi då ett svar här. Vi kan vara säkra på att vår himmelske far hör dessa böner, eftersom han har lovat ge oss allt vi ber om i Jesu namn och till hans ära. Ja, det är så många gånger som vi får upprepa samma sak. Det här är för Jesus skull. Därför att vi ber i Jesu namn. Därför att vi inte ber för att vi själva har meriter att komma med, eller vi hänvisar till oss själva och det som gott vi har gjort, utan det är därför att vi får hänvisa till Jesus och hans rättfärdighet. Därför får vi be. Och tro att han hör oss. Och vara säkra på att han hör oss. Och så har vi ett långt avsnitt som det hänvisas till i det följande avsnittet. Och det ska vi bläddra över lite. I andra Mosebok från kapitel 7. Det här är en dramatisk tid. I andra Mosebok 3 och 4 har Mose fått uppdraget att gå till farao för att släppa Israels folk. Och han och Aaron har fått löften att kunna göra underverk inför farao för att bestyrka det här, att de kommer från Gud. Att de är verkligen sända av Gud. Och det var minsann inte någon lätt uppgift. Han som var en mördare och hade måste fly, gå i landsflykt. Han ska nu gå raka vägen till hovet, till landets överhuvud, och kräva att folket ska släppas. Och det behövs starka medel till för att störa det här. Från kapitel 7 framåt så kommer först är det undre med Arons stav och som blev till orm. Och vise männen och trollkarlarna i Egypten klarar också av att göra detsamma. Men sen kommer det plågor, 10 plågor som räknas upp, där Gud gör oerhört mäktiga saker. Och han inför plågor och tar bort dem med sitt ord, då han befaller genom Mose. Mose slår med sin stav eller på annat sätt utverkar det här, men det är ju egentligen Gud som gör det. Nilens vatten förvandlas till blod. Så kommer det in paddor över hela landet. Så kommer det myggor i stora svärmar. Och sen så kommer flugor, den fjärde plågan. Så kommer det pest över boskapen. Och så kommer det bölder, både på människor och boskap. Och sen den sjunde plågan är haglet som slår ner växterna. Och så kommer gräshoppor och äter upp det som är kvar. Och så kommer ännu en märklig plåga, mörker, över hela landet. Den nionde plågan. I 3 dagar blev det mörkt. Det vet vi inte hur det kunde bli om Gud lät jordrotationen stanna av, eller hur han gjorde det, så att den stod stilla i 3 dagar. Det står ju på ett annat ställe i Josuas bok att Mose på Guds uppdrag sa till solen att den ska stå stilla tills Israel har tagit hem på sina fiender. Och då står det att så hände det. Och det står att solen stod stilla och hastade inte att gå ner. Och det var en unik dag. Det står också uttryckligen att några sådana dagar har aldrig funnits. Det här var en helt unik händelse som inte har kunnat upplevas på denna jord. Nå, det är naturligtvis löjligt för den som menar att allt i alla tider måste ha skett precis som det sker idag. Men det är inte alls löjligt om man tror att Gud kan göra under, om han kan låta sig själv födas till människa, uppstå från graven, göra en massa andra under. Så visst kan han göra det här också. Det är ju bara frågan om olika grader av mäktighet. Liksom. Och sen kommer då den tionde plågan. Allt förstfött ska dö. Allt förstfött i både husen i hemmen och i fähusen. Och då skickar farao ut den. Men det här, den här plågan befrias ju Israel för tack vare blodet från det årsgamla lammet som ströks på dörrposten av vår förebilden till blodet på korset. Men det här är en sammanfattning av en oerhört mäktig undervisning. Mäktig undervisning om att Gud har allmakt. Och det är det som hör ihop med bönen. Det hör ihop med det. Vi behöver inte tvivla på att Gud kan höra bön. Därför att han så klart och tydligt har intygat i Bibeln, genom ordet i Bibeln, att han kan, han förmår. Det här hör till sådana saker som inte vi ska liksom dra på munnen åt och säga det här är sagor, utan det här är sådant som ska ge oss tro på att Gud är den han är. Det här ska väcka vår tro och styrka vår tro. Därför finns historien, har Gud handlat genom historien på det här sättet. Och på samma sätt så säger vi i Efesierbrevet 3, eller Paulus säger, Efesierbrevet 3:20. Då efter att han har talat om bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek, så säger han i vers 20, han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Han förmår. Och så slutar han med att säga, honom tillhör äran i församlingen. Det kommer liksom en hymn, det är liknande hymn det här som den som avslutar Fader vår. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Så mäktige Gud. Och det har vi också i det tredje bibelordet som finns med här, Lukas 1:37, där ängeln säger till Maria, för Gud är ingenting omöjligt, när den helige ande ska avla eller avlar Jesus barnet i henne. Det grundar sig på det att det inte är någonting som är omöjligt för Gud. Då säger vi som sammanfattning att vi kan vara säkra på att vår himmelske fader hör dessa böner. För han har lovat ge oss allt vi ber om i Jesu namn och till hans ära. Visserligen sa vi här och får säga det nu, kanske inte då och i den form som vi har tänkt det. På hans sätt. Och sen eftersom han har makt att göra långt mer än vi ber om. Där har vi grunderna för detta löfte att vi kan vara säkra på att Gud hör oss. Och så kommer vi till amen. Varför avslutar vi våra böner med ordet amen? Amen är ett arameiskt ord och nu har Svenska folkbibeln har ju valt att lämna amen kvar i på många ställen. Förr hette det sannerligen, sannerligen säger jag er. Och sannerligen liksom med all säkerhet. Det är det som amen betyder. Amen understryker alltså det här är sant. I den gamla katekesversionen så hette det amen, amen, det betyder ja, ja, det ska så ske. Ja, ja, det ska så ske. Alltså vi är helt säkra på att det här ska det här ska ske, då säger vi amen. Och därför är det en god sed att säga amen till böner där man kan vara med och understöda. Att det är så. Det behöver inte alls uppfattas som något frikyrkligt eller karismatiskt eller på något sätt överdrivet att man säger amen högt i en bön. Vi är nog kanske inte vana med att göra det i våra sammanhang. Men om någon gör det så ska man inte känna sig helt fri. Om man känner det att det här vill jag understryka, det här tror jag på. Säg amen. Och det gör vi ju också i gudstjänsten i vissa sammanhang i det här lovprisning och så vidare. Så sjunger vi rent av amen. Som ett bibelord till svar på den här frågan har Kuske valt Jakobsbrevets första kapitel, Jakob 1, verserna 6 och 7. Han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg, som rivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Han ska be i tro utan att tvivla. Ibland så brukar man nästan uppleva att man förhärligar tvivlet. Att det är en sån här dygd på något sätt. Ja, jag är en tvivlare, ja. Eller jag är en sökare. Jag kan inte tro på någonting. Alltså jag måste bara prova och känna mig för. Och inte kan man vara säker. Inte kan man veta. Inte det någon kristen dygd. För en kristen ska tro på vad Gud har sagt. Och säga amen. Så är det. Det är så bara. Även om det går emot mitt förnuft. Även om det är sådant som jag har upplevt att jag inte har fått. Nej, det som är sagt av Gud, det är helt klart. Helt säkert. Så att tvivlet, det ska vi undanröja med att gå till skriften. Fråga, vad säger Herre? Och så ska vi tro på det. Inte ska vi sen hålla på och säga, men det där kan man inte så noga veta. Så sammanfattningen, eller ska vi säga svaret på den här frågan, blir då. Vi avslutar våra böner med ordet amen, eftersom vi inte tvivlar. Utan fullt och fast tror att vår himmelske fader ska höra och besvara våra böner. Eftersom vi inte tvivlar utan fullt och fast tror att vår himmelske far ska höra och besvara våra böner. Ja, det är en bra prick på iet det här. Den här bilden som vi har sen på nästa sida. Så den är nog då en sammanfattning av det här som vi har gått igenom i det här sammanhanget. Amen uttrycker visshet att mina böner dels godtas för att han har befallt oss att be, för att vi ber för hans rike och till hans ära. Och dels också besvaras, därför att han har lovat höra våra böner och då vi ber i visshet om att han har makt att besvara våra böner. Vad säger vi alltså i lovprisningen? Jo, vi säger att vi är säkra på att vår himmelske far ska höra och besvara dessa böner. Därmed så är vi till amen. Jag tror att, alltså jag har inte sett någonting skrivet om varför Kuske har satt bönen till sist. Kanske det står någonstans, jag bara har slarvat med att och inte observera det. Men jag tror själv att han har lite flyttat om på det här för att göra det här pedagogiskt. För att sammanfattningen och lovprisningen och amen till, alltså det som är vårt svar på det som Gud ger oss, för att det ska stå sist. För vi vet ju att trosbekännelsen, den är evangelium, den talar om Gud. Vad Gud har gjort och gör för oss. Som fader, son och ande. Andra trosartikeln talar om sonen, det är det liksom mest centrala av allting. Anden för detta till oss. Och när vi får det här, dessutom förstärkt med dopet och nattvarden, som är Guds gåvor till oss som han vill att vi ska använda. Synliga medel som tillser oss Guds nåd. Där har vi alltså evangelium som kommer till oss med Guds nåd. Och när den heliga ande verkar i dessa medel och kommer till oss, så verkar han gensvar. Så att vi säger Abba, Fader. Vi går till Fadern, vi går till honom som har gett oss så goda gåvor. Och så svarar vi med bönen. Och därmed så blir då bönen liksom den, ska vi säga, att cirkeln slutes. Nu har jag inte sagt någonting där om den första delen av katekesen. Det var ju det tio buden det egentligen. Och det finns ju lite annat också där i början som vi inte har gått igenom så där i detalj, nämligen de här dagliga bönerna som är väldigt bra, om måltider och hustavlan, som handlar om förhållandet mellan olika personer i äktenskapet, mellan föräldrar och barn och mellan människor som är i anställningsförhållande. Och sen var det också en inledning till katekesen som inte ingår direkt i Martin Luthers men lilla katekes, men som brukar vara med i de här katekesutvecklingarna, om vi tänker på den som 1948 års katekesutveckling i Finland som vi väl har lärt oss i skriftskolan. Och ännu tidigare, 1800-talet, var det flera, och Svebilius som hade en berömd katekesutveckling, lång katekes, för slutet av 1700-talet. Så de brukar börja först med att berätta om Bibeln, hur vi ska få Guds ord, alltså vad Guds ord är, hur det kommer till oss. Och då när vi börjar gå till att tala om innehållet i Bibeln, då är det buden som är det första. Och det här betyder alltså att Gud kommer och börjar tala till oss. Och då gör han det på ett naturligt sätt så att han först uppenbarar vår situation, vår belägenhet. Vi känner av naturen någorlunda till vår synd, vår ofullkomlighet. Men vi känner inte till den i sin grymhet, alltså i dess djup, utom genom Bibeln. Vi måste få den särskilda uppenbarelsen i Bibeln för att riktigt uppfatta hurdana vi är i vårt belägenhet inför Gud. Och den här uppenbarelsen, den kommer till oss i buden, alldeles speciellt, som talar om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Det är ju ganska länge sedan vi gick igenom de här buden, och det här, det är ett begrepp som jag hörde för inte så länge sedan som jag gärna vill nämna. Och att man kan säga att de tre första buden, de behandlar våra religiösa synder. De behandlar våra religiösa synder. Medan de övriga buden, den andra tavlan, behandlar våra moraliska synder. Vi har ju brukat säga det här att den första tavlan handlar om vårt förhållande till Gud. Det här lodräta förhållandet, vårt förhållande till Gud, att vi ska bara ha en enda Gud och inte dyrka av gudar. Vi ska inte missbruka hans namn, utan vi ska använda våra ord på ett helgat sätt och ett korrekt sätt. Och vi ska tänka på hans ord, tänka på vilodagen och på predikan och hans ord, så att vi helgar hans ord. Det här är det religiösa livet, liksom hur vi ska förhålla oss till Gud. Medan fjärde budet och framåt, som handlar om lydnaden för vår överhet, våra föräldrar i första hand, vördnaden för livet, någonting som inte alls är självklart idag heller, inte minst fjärde budet naturligtvis, det är ju det mest, ett av de bud som är på det grövsta missbrukat och motsagt. Men också femte budet med de massvisa aborterna. Och det sjätte budet med hela den fruktansvärda uppsjö av otukt som florerar idag. och sen vidare med det här stöld, våra ägodelar, vårt namn och rykte och begärelsen som då slutligen är grundvalen till allt det som vi gör. Det här är då det som Gud uppenbarar hos oss och som gör att han får oss, han vill att vi ska se. Vi behöver en hjälp. Det här kan jag inte, det här består jag inte i om inte jag får lära mig känna Gud. Och det får jag genom trosartiklarna. Trosartiklarna när han uppenbarar sig för oss. Vem han är. Uppenbara vad han har gjort. Och Martin Luther tar det så väldigt fint när han tar på det ur den personliga synvinkeln. Han har skapat mig och alla varelser. Tänk att han har skapat mig. Och som David säger, han har gjort mig så övermåttan underbar. Inte övermåttan, undermåttan överbar. Som det tänkte komma först. Övermåttan underbar. Och sen då att han också i andra trosartikeln talar om mitt förhållande till Gud. Att Jesus har blivit min herre. Han har återlöst och köpt mig. Som jag som har konstaterat vad brut emot Guds bud. Och sen i fråga om tredje trosartikeln så bekänner vi att jag tror att jag inte av min egen kraft kan tro. Det är den helige ande. Då ger vi Gud äran. Det är den helige ande som har kallat mig genom evangelium. Upplyst mig med sina gåvor. Och så går blicken ut och där. Han handlar ju med andra också. Hela kyrkan på jorden. Alla kristna. Det är ett verk av Guds ande. Och där får jag också vara med. I gemenskapen. Och där verkar han fortfarande genom sina nådemedel. Genom sakramenten. Och så ska han till slut väcka upp mig och alla som tror på Jesus. Det här är det underbara perspektivet där. Och som sagt sen då bönen, dopet och nattvarden. Som då är de synliga tecknen på det som vi har fått och som vi får genom den heliga ande. Och vi hade ju också en utvikning där och det finns också med i de här vanliga katekesutvecklingarna, nämligen bikten, och Luther har ju lite med om det, men utvecklingen hos kuske så gäller också nyckelmakten som helhet, alltså ämbetet, där vi då får veta att Gud har tänkt på ett särskilt sätt när det gäller tjänsten i Guds rike, hur dessa ord ska föras fram, och då också hur vi bekänner våra synder. Det här var det som vi har gått igenom tidigare och så avslutningen, det som slutar cirkeln när vi svarar. Ja, det här betyder att jag får komma och be till Gud som vår käre far. Och säga amen till att han hör, vi får vara säkra på att han hör och besvarar dessa våra böner. Så här börjar vi närma oss avslutningen på det här och vi ska ännu om 2 veckor träffas igen. Och förra gången så kom vi överens om att vi ska ta ett helt annorlunda ämne, eller åtminstone ett specialämne, nämligen tusenårsrike nästa gång, som är en svår fråga att försöka studera vad Bibeln säger om det här också. Ta del av lite goda lärares utläggningar här och var. Och härmed så blir det lite kortare den här gången än det övriga, men vi får lite mera tid för samtal. Och så får vi då ännu då också avsluta med ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.